Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vi gör upp om veckan som gått. I studion har vi Jeanette Björkqvist. Du var ju lite ivrig kanske förra gången.
Nej. Eller var jag lite sådär hyperaktiv igen?
Ja, jag är glad att du själv säger det. Kanske var det som var
jag har självinsikt, jag är så gammal redan att nu kan jag liksom titta på mig själv lite utifrån också.
Det är stort. Sysslar du med någon mindfulness? Eller
nej, verkligen inte. Alltså jag blir jättestressad av sådana jotton. Att man ska liksom
avatar det lugnt.
Ja, att man ska stanna upp liksom. Jag har en yoga-erfarenhet. Den är ganska gammal, men det där.
Du har en gång testat på yoga?
Ja, det är alltså kanske 30 år sedan. Då ska man ligga alltså på golvet och så ska man tänka på någon mån. Och jag var så att vitsy som waste of time. Och sen gick jag aldrig mer på yoga hela mitt liv.
Okej, för den som är nyfiken på yoga så kan jag berätta att det är inte bara att ligga på marken och tänka på månen. Alltså det är inte bara det.
Nej, jag har förstått att det har utvecklats lite nog syns.
Ja, säkert. Men
det där, jag känner att det är inte min grej som man säger.
Hellre springer man ständigt vidare ett gatlopp.
Ja.
Ja, precis. Maria Waström är idag inkallad från Ingo. Välkommen med.
Voj, tack.
Hur gick det med röjarsågen? Det är det som vi alla vill veta.
Ah, just det. Ja, det gick bra. Alltså jag är hel ännu, inga desto värre skador. Mm-hmm. Så att ja, det gick riktigt bra. Skogen är lite snyggare.
Ja.
Och det finns ännu många arbetstimmar röjning kvar att göra.
Mm. Du är jordbrukare, men hur mycket tvingar jordbrukare Waström sig själv att jobba med röjarsågen?
Ganska lite.
Aha.
Röjsågen heter det ju.
Vad sa jag?
Röjarsågen.
Röjarsågen. No, hur ska jag nu kunna veta vad det
Party-sågen.
Heter?
Partysågen. Ja, precis. Det låter roligare.
Ja. Röjsågen, ursäkta.
Ja. Alltså ganska lite. Jag är ganska dålig på det. Men att jag tyckte att när jag nu en gång kunde jag lägga ut en bild på mig själv när jag var där i skogen och röjde lite sly.
Ja, det är för den som är nyfiken på att se hur Maria Waström ser ut i röjsågsskyddsutrustning så finns det på facebook.com/eftersnack den här bilden publicerar. Jag heter Magnus Lundén, program alltså Eftersnack. Vi har Mike Grönros idag som tekniker. Vi kan garantera en felfri sändning även denna gång. Det där, hej, jag har stött på något som, att ni vet det här att stjäla en cykel, det är bland det nesligaste man kan göra.
Och ännu värre än det är att stjäla en barncykel.
Alltså är det nesligt att bli av med den? Ja, ni vet det här med att stjäla en cykel. Nej, jag vet inte. Men menar du att,
jag tycker att det är det värsta,
bli av med den?
Jag är inte att stjäla den utan att någon stjäl en cykel.
Ja, precis. Okay,
jag tycker att det inkräktar på någonting som är nog, det är förstås inte heligt i ordets rätta bemärkelse, men det jag uppfattar det som heligt, cykeln. Man stjäl inte cyklar.
Jag kan säga att det där, sen när du har liksom blivit av med tre cyklar, så sen den där fjärde cykeln, så då börjar du på något sätt bli van. Att du liksom kommer till en insikt om att i Helsingfors så är det många gånger en sån här, det är en tidsbunden period du har med din cykel. Att i något skede så stjäl någon den.
Fast jag har haft min nu i nästan 20 år.
Ja, men jag blev av med en cykel, min senaste cykel, på din gård.
Ja. Så var det ju faktiskt. Ja. Det var eget fel, du lämnade den säkert olåst där.
Nej, olåst var den verkligen inte.
Ja. Nej, det var, men vi går inte in på den grejen. Hej, men alltså någonting som är ännu värre än det. Det är ett par i Nordendal. Jag läser här på svenskayle.fi. Och då insåg jag att det kan vara värre. Och det var ett par som i Nordendal hade gått ner till stranden, till hamnen, till kajen för att segla iväg med sin segelbåt. Men den var borta. För att någon hade seglat iväg, eller stuckit iväg med den här båten. Och nu är den sannolikt upphittad i Sverige.
Hmm.
Och den har liksom, folk har rapporterat i den via sociala medier. Den har synats på olika håll mellan då Nordendal och Sverige. Någonstans i Sverige, det är oklart var. Men bland annat i Degerby på Åland har den synats till. Och det var också något annat ställe. Och man tänker på den känslan när man kommer. Ah, nu ska vi få segla. Och jag är inte någon stor seglare. Men jag tycker att det är ganska fräckt att ta en segelbåt. Förstår ni vad jag menar?
Jag förstår precis vad du menar, men jag tycker att sådär överlag att det är fräckt att ta överhuvudtaget någonting.
Jag vet
inte att det är det värre att ta en segelbåt än att ta en motorbåt. Alltså.
Nej, det menar jag inte. Jag menar, en båt är ju någonting som står en väldigt nära. En segelbåt är ju halva själen är där och säkert också en motorbåt. Eller en roddbåt för den delen. Men jag menar, det är personligt, det är inte bara en sak.
Men jag tycker nog att det är minst lika hemskt som när jag var barn så var det tjuvar i vår källare som stal ett julpaket. Det var alltså inpackat i julpapper så de visste att det här var tänkt som en julgåva. Då är man ganska fräck också.
Alltså är helt otroligt.
Jag är helt förstummad. Det där var det värsta jag hört.
Ja, jo, just
men vänta, jag har ännu en historia att berätta. Jag kommer ihåg, det här är en legendarisk alltså, rapportering av Åbo-polisen här för några år sedan. inför julen så hade några par satt att sin skinka ut på balkongen och svalna. Och sen var den borta. Någon hade alltså varit skäl av den här stora skinkan att någon skulle äta på julafton.
Funcha,
alltså ja, och den här, alltså, jag kommer ihåg den här, man borde kunna gräva fram det i arkivet, men den var lång och den var upprörd och omständlig, den här polisen satt och rapportade. Så de var riktigt, riktigt upprörda över den här.
Det var inte något jätteglupskt djur?
Nej, nej, det var nog mänsklig inblandning här.
No, ja, no, okej, ni slår mig. Julskinka och julpaket är ännu värre än segelbåt. Men ändå tycker jag synd om det här paret. Men det fixar sig.
Det kan man ju
jag, jag förstår ju att det är inte materiellt. No, en segelbåt är värd ganska mycket. Men jag menar just att det här detalj på det personliga. Det är, liksom, det är inte liksom hyggligt.
Och, men så är det.
Tjuva är aldrig hyggligt, men det här.
Nej. Men det är ju också, om man tänker på inbrott överlag, så det är ju just det som är kanske det värsta. Att, om du tänker att någon har liksom brutit sig in i ditt hem till exempel och rotat bland dina saker. Och
omkring där, ja.
Eller det här, det är ju kanske inte bara just det där materiella, utan det är mycket omkring det som gör det på något sätt ännu värre och som sätter spår som säkert finns ganska länge efteråt. Man börjar tänka att här har just någon varit och gjort det här i mitt hem.
Ja, och att någon har kommit in, för att då kommer rimligtvis kommer att bli så där traumatiserad att man tänker, men tänk om någon annan kommer in en annan gång.
Här hade det där polisen, polisen hade sagt en sak som jag tycker inte skulle nödvändigtvis måste publicera sin artikel, för polisen sa allra sist att det var ju tur att den här incidenten inträffar nu när det inte finns så mycket båtar ute på fjärden, för att då kunde många människor se att aha, där är ju en båt, och så kunde de rapportera det. Att om det här skulle ha skett mitt under högsäsong skulle det varit omöjligt att hitta den här segelbåten igen. Så där är ett tips, kom det ju då till tjuven, att det var fel årstid för det här.
Det är svårt att gömma en segelbåt sådär. Ja. Man kan inte sätta den i fickan eller något sånt.
Nej. Hej, vi går vidare. Frukostersättningen. Det är veckans stora snackis. Alltså det visar nog att vi... Problemen är stora. Det där i Sanna Marin har fått någon form av frukostersättning eftersom hon bor där i Bjälbo, eller vad det nu heter, Villa Bjälbo. Och den här ersättningen har uppgått till 10 euro per dag ungefär, det där för familjen. Och det tycks inte riktigt vara förankrat i lagen, det var någon tidigare statsminister som hade bott där som också kanske hade fått det, men många har inte fått det för de kanske inte har bott där. Och det där, nu har det hemligstämplats lite, de här utredningarna. Man får till exempel inte veta vad de har köpt, och det tycker jag är helt rätt. Men vad tycker ni nu om det här? Eller egentligen så, kort kommentar, Jeanette.
Ja, kort kommentar. Som jag nu har uppfattat det här så handlar det alltså om en sån här tolkning som tjänstemän alltså under Sanna Marin har gjort.
Ja, det är inte hon själv personligen.
Nej, det är inte hon själv, och det måste man komma ihåg, fast det faller ju, all skugga faller ju sen i alla fall. Alltså på något sätt så är det som att hon skulle ha gjort någonting, men det är alltså hennes tjänstemän som har gjort en tolkning att i statsministeruppdraget så ingår också en sån här förmån att man kan köpa frukost på skattebetalarnas räkning. Och sen kan det där, finns det ju två då olika vägar att gå. Det är alltså som du sa så det, rör det sig om ungefär 300 euro per månad. De är två vuxna och ett barn. Och det är ju en liten summa. Men sen alltså är det då två tolkningar på det här att människor har blivit otroligt upprörda alltså av principiella orsaker. Inte kanske för att den här summan är så stor, utan för att det på något sätt liksom uppfattas som att det är så korrumperat att man alltid tar liksom, river allt vad man kan av skattebetalarna. Och så finns det den andra alltså spåret som säger att men det här är nu sånt liksom strunt, att ska vi ens alltså ägna tid åt det här? Där. Och nu ger jag över till Maria Wasström.
Ja,
tack för rapporten.
Tack för rapporten. Jag kan säga att jag hör till den här senare gruppen som faktiskt tycker att hjälp, varför ska vi ägna tid åt det här? Men om vi nu ska göra det så det är väl okej. Och sen kan man ju... Nu ska ju polisen också utreda det, att hur den
var. Ja, men alltså polisen gör en sån här förundersökning. Alltså det är för att det har gjorts en anmälan. Och då är polisen alltså skyldiga att...
Ja.
Och sen är det inte alls bestämt att bli det, alltså öppnas det en riktig förundersökning till exempel. Utan de behöver alltså titta på det här. Och den här liksom lagtolkningen. Mm. Så det, är inte liksom, det är inte så allvarligt nu som det låter ännu.
Men det korkade här är ju att dåliga tjänstemän, alltså jag tycker att i alla sådana fall, man borde bara för säkerhets skull inte ge frukostersättning. Att de är inte nu helt klart och tydligt där i lagen. För då blir det så här skandal och det är val på kommande. Och det spelar inte någon roll för mig om det går bra eller dåligt för Sanna Marin. Men men det är liksom dumt tänkt av någon eller av några. Att de borde bara skippa så alla sådana här förmåner. Så det är struntsummor, men och de behövs inte. Inte behöver statsministern få. Jag tycker det här, och hur har man ens tänkt att nu ska hon få frukost ersättning? Att det är löjligt tänkt, men det är också löjligt att det blir en stor grej om det. Och därför ska jag vilja gå vidare, men jag ska vilja istället diskutera att 10 euro i månaden, per dag, en lämplig summa för frukost. Maria, vad använder du till din frukost till exempel?
Ingen aning, men knappast nog 10 euro. För jag dricker nu min kopp kaffe och om jag brygger den själv så kostar den ju inte väldigt mycket. Och så är det kanske, om det nu är då en smörgås eller en portion yoghurt eller något, så det kostar nog inte särskilt mycket. Men å andra sidan så tänker jag ju att om det handlar om ett sånt tillfälligt, att man är i en stad och övernattar på en plats, kanske på ett hotell, så då är ju frukosten väldigt mycket dyrare. Mm. Och då ingår den ju ofta. Om du är som om du får på arbetsresa någonstans och bor på ett hotell, så då får du ju då din frukost. Att är det nu så himla farligt?
Men hon bor ju där.
Ja, men gör hon det egentligen?
I alla fall de dagar hon bor där. De
är, men hennes hem är ju inte där. Inte det är hennes hem. Hon bor ju i Tammerfors.
Jag tror nog att hon är där delvis alltså bor där eftersom hon jobbar så mycket.
Och det är väl det som är kanske är också grejen, att till exempel Lipponen som nu då har fått har blivit jättesura över att de har på något sätt fått en skugga över sig för att de har fått det, har ju dementerat och sagt att de har absolut inte fått det och de har betalat minsann för allt och de har betalat hyror och allt möjligt. Och jag menar, det är ju självklart om man bor där, tycker jag. Men att sen om det nu är tillfälliga dagar så måste man ju ändå få något att äta.
Men jag måste där säga att det där nog skulle jag vara så otroligt lycklig om man skulle sätta liksom samma energi på att till exempel alltså det där på riktigt alltså granska sig nu social- och hälsovårdsreformen och vad allt där har alltså hänt.
Men det är jobbigt. Bakom
kulissen. Jag vet att det är jobbigt. Men nu måste jag säga alltså det här. Jag bara så pass alltså det där öppna upp den här att den som har gjort den här kvittogranskningen, alltså den här statsminister frukostgranskningen, är ju Jarno Liski som är otroligt bra. Han blev igår, fick han snöspaden, alltså det här grävande journalistpriset, för sin alltså granskning av Katri Kulmuni, alltså den här den härvan som ledde till slut till att hon avgick. Så att han är ju liksom jättebra och alltså man vill inte ha några oegentligheter i sina kvitton. Och få Jarno Liski på sig, det kan jag säga. För att han gräver fram allt.
Jo, nu här har de ju liksom sekretessbelagt det, vilket jag tycker jag gör det ännu löjligare.
Och det var det som provocerade, tror jag, fram allt det här.
Ja.
Och det här tror jag att det är en kvarleva. Det här att i Finland så är tjänstemän och beslutsfattare är inte ännu riktigt. Alltså, vi har blivit bättre, journalisterna, alltså, på att ta fram sånt här. Men man är ännu lite kvar i den här tiden när det inte granskades. Att man på något sätt tänkte att det kan göras allt möjligt och inte titta någon liksom. Mm. Men att det här kommer ju att leda tillsammans som i Sverige, att man ska nog vara jättenoga med allt vad man gör.
Och skippa, om man är osäker så skippar man det. Men jag tror att den där summan är uträknad utifrån eftersnacks favoritmorgonmål, det vill säga min frukost. För att jag kollar faktiskt vad min frukost kostade. Och det var en grape, det är ungefär 1 euro. Sen ett äppel, om det är så ekologiskt, det är lite dyrare, så det är ungefär 80 cent. Och sen en tredjedels påse lingon, räknade det ungefär cirka 80 cent. Och sen linfrön och sesamfrön och lite mandel på den saken. Och då blir det just ungefär 3,30 ungefär. Och det skulle tyda på, vet ni, om man tar det gånger 3 så blir det 10 euro för en familj. Så det är, alltså jag tycker att det är helt skäligt. Man får en hälsosam frukost för den där summan.
Ja,
tror ni det stämmer?
Säkert, ja. Ja, jag tror att en portion gröt kostar lite mindre.
Det kostar betydligt mindre, ja. Men nu ska vi äntligen tacka dig till den där saken och tala något mycket mer seriöst. Söndag i Belarus så tvingades ett Ryanair-flygplan ner i Minsk just innan det skulle korsa gränsen till Litauen och landa så som det borde ha landat i Vilnius. Och ni vet, när planen landade så alla ut och fick stå i någon bunker ungefär där och det där. För det hade de påstod belarusiska myndigheterna att det var ett bombhot, och då grep Roman Protasevich och hans flickvän, vars namn jag nu kommer ihåg tyvärr, men som är rysk medborgare. Naja, det här känner ni till. Och när jag hörde den här nyheten, så jag var ganska förstummad. Alltså, att det finns nog ingen gräns mer för vad de gör. Och det här de vill visa, att vi gör vad vi vill. Så hur ska omvärlden reagera, Maria?
Det verkar ju som att sån här liksom, det här med att stå med någon slags moralisk pekpinne, så det hjälper inte ett skvatt. tror jag. För att de bryr sig absolut inte något om vad omvärlden tycker. Så att nu är det väl liksom olika slags sanktioner, sådana som har alltså en praktisk betydelse och som de inte kan vända till att hela världen är emot oss. Och det är ju det som är det svåra. Men att till exempel just det här idrottsevenemang och sånt har ju en viss betydelse kanske, för att det så att säga drabbar alla. Och att, då märker liksom hela befolkningen att hela världen tycker nu att det här är ett problem.
Och det här var just under ishockey-VM som borde ha varit delvis till hälften i Belarus. Jeanette, du har säkert följt med det här.
Ja, men det där, ja, folk, för där finns ju alltså en opposition och vi vet alla att den här oppositionen i Belarus har inte särskilt lätt. Mm. Men det där med det här att vad ska man göra? Jag vet inte, alltså jag tror att Lukashenko, alltså han är så, om man nu får både kategorisera människor här så där som objektiv journalist, så han är så maktfullkomlig att jag vet inte alltså vilka sanktioner det skulle vara som skulle på något sätt på riktigt bita på en sån här person.
Och det här är ju det som de greper ju en journalist i princip, jobbar här en mediekanal där han skriver nästa telegram. Och det visar ju på ett sorgligt sätt hur mäktigt det fria ordet kan vara. Att man måste ta ner ett flygplan, liksom ett vanligt civilt flygplan. Och bara tänka på hans den här romans. För de hade beskrivit hur han var helt stela, eller inte stela, utan han darrar av skräck där i flygplanet. De kommer att döda mig. Och han kanske nu inte blir dödad, men han kanske råkar ut för en olycka eller något sånt hänt. Och då dör han kanske i och för sig. Men vad är det, 15 år minst? Eller 15 år han kan riskera fängelse. Men man tänker på att alltså man tar ett flygplan från Grekland till Litauen när man bor. Man tänker att det här, han kanske inte stängt på saken. Han känner väl sig lite förföljd. Och sen plötsligt kommer det, ja, nu landar vi i Belarus. Alltså den här skräcken, det är helt sjukt.
Ja, man tänker att
just, det går att göra så.
Ja, men han har ju stuckit säkert därifrån för att liksom på något sätt kunna känna sig trygg. Ja. Och sen lever han kanske någon, jag menar kanske man aldrig kommer över sån här liksom skräck för staten om man är i en sån här position. Men i alla fall någon form av sån här att han har levt, att nu är han i alla fall alltså liksom utanför deras kontroll. Ja. Och så händer det här. Så det, alltså det är ju som du säger, det är ju helt hårresande.
Och om man tänker överhuvudtaget alla som hör till oppositionen, så de är ju oerhört modiga. Därför att i en sån där situation, så om man lite ens närmelsevis skulle tänka hur man själv skulle reagera, så det krävs ofattbart mycket mod att våga sätta sig upp mot en sån där regim. Att bara det är ju liksom väldigt mycket enklare, att fast man också ser att här är något som inte stämmer, att man inte ställer till med ett himla liv och pekar på allt detta som inte stämmer. Att frågan är, jag menar, om den här oppositionen bara växer och blir större, så småningom så tänker man ju att kanske den skulle kunna ändå få något att säga till om.
Ja, men det här är nu inte, alltså där sitter väl, är det inte typ 450 sitter fängslade, alltså helt aktivister bara sitter i finkan, och man vet ju inte hur det kommer att gå för dem. Och det här är ju en tydlig signal att så här går det. Att även om ni bor utomlands så fixar vi det. Alltså det här lilla, alltså det är inte något stort land, vad är det, 9,5 miljoner, de kan syssla med sånt här i Europa. Det är ju exakt, det är sjukt nära Finland dessutom, men det är Europa det här händer, det är helt, det bara går att göra så här. Men sen har det varit snack om att det här att nu utestänga belarusiska flygbolag, att de inte kan landa och inte flyga inom EU, så det är också sagt att då stänger det sista dörren för då kan man kan inte egentligen tydligen ta sig ut därifrån mer med tåg. Det går inte för att det finns så pass effektiv gränskontroll. Jag förstår inte riktigt logiken, men det, i alla fall säger experterna så att man, nu kommer man inte kunna ta sig ut, i alla fall inte i EU från Belarus. Nu är man instängd där. Och då börjar man ju tänka om det här var det som var syfte. Vet ni?
Det har liksom motsatt verkan egentligen.
Men jag tycker också att man måste slå hårt tillbaka med sanktioner.
Jo,
och
efter
straff.
Den här kapningen då, så har ju nog hela det här internationella samfundet reagerat på ett sånt sätt som de inte har gjort kanske tidigare.
Men nu har det ju funnits försök att reagera alltså här längs med, men det är inte liksom riktigt bitar.
Nej, no, det är ju.
Men sen vet jag
att när man har en bestie som heter Putin, så då har man någon där bakom.
Men vad tänker du alltså när du sa att det där sanktioner och hårt, men straff, men liksom vad skulle det vara?
Jag funderar just att man, det är ju, jag är inte politiker och jag är inte tjänsteman, men man borde ju hitta på, man borde ju verkligen hitta på någonting. Det, alltså det mest logiska är ju det här flygförbudet, liksom att, eftersom det finns en gemensam flygfartsorganisation och så vidare, men då kan det ha den motsatt effekt. Men alltså de måste ju uteslutas och sättas på is i alla organisationer.
Och sen,
alltså världsan gemensamma.
Ja, sen skulle man ju nog på något sätt se, och det kan ju inte alltså internationella samfundet påverka, men borde man ju på något sätt se liksom ett maktbyte där i något skede.
No, idag träffade Lukashenko väl Putin i Sochi, var det inte så det var? Och Rysslands premiärminister är där och de vill säkert ha mera pengar. Belarus vill ha mera pengar från Ryssland, de har en bestis där. Och den här axeln som borde bryts, för direkt om den här axeln bryts så är det slut på Lukashenko.
Men problemet är just också där om det fria ordet stympas, så då får ju människorna där helt felaktig information. Och då kanske de inte heller liksom ser vad det egentligen är, utan de är liksom hjärntvättade på sitt eget, med landets egna metoder. Och då blir det ju så att man kanske inte ens reagerar på det, utan de uppfattar det som att världen är emot och så.
Men det där på något sätt, så det är ju liksom ändå ett folk som har alltså kopplingar liksom, har haft utomlands och på något sätt bättre kunskap, om man nu till exempel jämför med någon Nordkorea där de alltså på riktigt är hjärntvättade. Alltså det är så liksom otroligt slutet det landet, att Vitryssland är ju inte ännu i alla fall.
Nej, och jag var där för 2 år sedan och när man gick på gatan och småttalade med folk, så fick man inte känslan av en, jag vet att det var en diktatur också då, men jag säger att det var inte känslan, för att de har så pass mycket inflytande. Gränsen mot Polen var ganska öppen då, eller väldigt öppen, och det var liksom ganska fritt, tror jag, också för Belarusen. Säkert måste de ha visum till EU, eller måste de, men i alla fall, att på det sättet, du håller helt med, det är inte som, det är inte absolut inte Nordkorea. Därför är det otroligt att det har lyckats hålla så här länge. Och bara med rått våld, sätta alla in bara i finkan som vågar protestera. Och med rädsla. Och som du säger, Maria, det där grejen som vi inte alls tänker på, vilken mod det krävs för att stå upp mot det där. Vem vill nu sitta 15 år i fängelse?
Ja, hellre är man tyst då, så tänker man att det är nu lite skit att det är så här, men att jag står ut.
Eller försöka ta sig bort därifrån.
Hej, en liten faktacheck från Australien. Så jag bara läste en artikel som var helt... Och det är ganska intressant. Det var egentligen, det handlar bara om siffror. Men de har ju det här systemet att flyktingar som har sökt till Australien, som har skickats då till Nauru eller Papua Nya Guinea, på sådana här läger helt enkelt, som är offshore, som är borta från Australien. Och nu har de räknat ut vad det här kostar. Och där finns alltså i dagsläget 239 människor som är på antingen på Nauru eller Papua Nya Guinea, på läger som Australien upprätthåller. Och i årets budget för Australien så kostar det här totalt för ett år 812 miljoner australiska dollar. Australiska dollar tror jag det var. Nu är jag inte säker att det var så, men det var i alla fall mycket fyrk. Och av de här så var det kostar alltså taxibetalarna varje dag 9300 dollar för varje person som är på de här öarna. Varje dag 9300. Att upprätthålla det här systemet som annars också är ganska omänskligt. Och dessutom kostar det helt sjuka mängder pengar. Och för att hålla 239 människor borta. Har ni någon spontan kommentar till det här?
Nej, min spontana kommentar är alltså det där att det är ju inte heller helt gratis det här med Frontex som EU sysslar med. Alltså de här joint flights när man ska flyga tillbaka människor som alltså redan har det där integrerat sig till exempel i Finland eller i Tyskland eller var som, alltså, så har man ju de här flygarna plus alltså all den här apparaturen som alltså övervakar gränserna ut mot EU. Det gjordes, jag var med för det är några år sedan redan, som det gjordes ett sånt stort europeiskt alltså journalistgranskningsprojekt där man tog ut alltså uppgifter. Det är ju inte lätt alltså att få någon insikt i de här. Men det var ju alltså astronomiska summor som jag inte nu kommer ihåg. Alltså. Men det är jättedyrt. Att de sätter ju länder ju alltså, andra länder också jättemycket pengar på att på något sätt hålla människor borta.
Men här blir det bara så jättekonkret. Det handlar om 239 personer.
Och det är ju så borta. Få. Så därför tycker man att de pengarna, om man skulle använda dem på ett annat sätt, till exempel integrera de här människorna, skulle det kosta lika mycket?
No, helt säkert inte. Om det kostar 9300 varje dag per person. Men här finns ju motargumentet, Maria. Det, naturligtvis, ja, men om vi öppnar porten för de där 239, så då kommer de. Då kommer de i stora strömmar. Så jag tror inte det argumentet går hem. Men bara,
Och det argumentet ska man liksom komma ihåg, att det argumentet har människor. Och det där, det finns liksom dimensioner i det argumentet som man liksom kanske behöver diskutera. Att det är klart så att till exempel Sverige kan inte ta emot alla världens flyktingar, så är det. Men det där, man ska inte köpa det så lättvindigt heller. Mm.
De här har varit där väl sen minst i 6-7 år har de varit där. Och 1200 av dem har tagits rent till Australien av medicinska skäl. Har den tagits, men de här 239 hänger kvar där. Jag menar bara att om man skulle se på det här utifrån från en annan planet till exempel. Det talas ju nu mycket om att det finns UFOs. Att om en månad ska amerikanska kongressen släppa det här är sant. En rapport där det börjar vara ett faktum. Det som vi alla har skrattat åt, inklusive jag. Så nu börjar det bli officiellt att det är någonting där ute som vi inte ännu fattar.
Nu sitter Misha och myser, för det har han alltid vetat.
Ja, men i alla fall, det ska vi komma att återkomma till sen när rapporten kommer ut. Men jag menar, om man betraktar det här så är det ju helt huvudlöst. Alltså jag kan inte förstå vilken sida man än granskar på det. Hur man kan sitta och godkänna så här budget och inte göra något. Vi bara låter det fortsätta. Nåja. Det är om det. Jeanette Björkqvist, vad har du tänkt på den här veckan?
Nå, vet du vad jag har tänkt på? Vad månne du har tänkt på? För det har ingen någonsin frågat
nej,
av dig.
Nej, igen!
Ja!
Vad är det där?
Ja. Vad säger du om det här, hör du? Tänk, du har aldrig under dessa 15, 16, 15 år fått den frågan. Nu ställer jag Magnus Londén. Nu gjorde jag den här igen. Mm. Vad har du tänkt på den här veckan? Blev du ställd nu?
Mm. Blev han lite ställd? Jag har tänkt på mycket. Men... Ja.
Han blev lite satt på pottan här. Nu vet han hur roligt det här är sen.
Ja, det är inte alls roligt, men på ett sätt är det roligt. För den här veckan har jag haft en rolig grej som har liksom varit ganska omvälvande. Jag har haft en kvällsunderhållning. Att jag skrev ju en roman, No Change, ja. Här, som kom ut för en tid sedan.
Som jag håller på att läsa.
Ja, som du håller på att läsa. Ja.
Jag har redan läst den.
Har du läst den?
Ja.
Och jag tycker jättemycket om det som jag har läst so far.
Och jag tyckte också om den.
Tyckte du om den på riktigt?
Ja.
Oj, vad roligt. Varför det?
Ska vi ta en recension?
Nej, ta en mening.
Två meningar.
Nu, det var sen lite rolig humor i den.
Aha.
Jag tycker om den här ironiska alltså greppet.
Okej, okay, tack. Mm. I alla fall, nu hade jag alltså läge att den har kommit ut som ljudbok.
Grattis.
Det är Niklas Åkerfeldt att läsa in. Och jag tänkte inte så mycket. Eller, men jag tänkte inte, okej, det är jättenice och jag tycker om ljudböcker. Men så började jag lyssna på den. Och den alltså känslan att höra någon som man själv har skrivit läses upp av någon annan på fullt allvar dessutom och bra uppläsning. Så det är så konstigt och jag kan inte sluta. Jag känns lite att jag lyssnar på det. Att hur liksom, självdiggande får man vara? Och jag, till och med jag skrattar ibland. Och sen ibland tycker jag att det där borde jag ha lite tajta upp. Eller jag borde ha gjort så eller så. Men i regel... Och så känns det igen det här, man känns lite. Men att det där, alltså, det är liksom helt mystiskt. Jag vet exakt
vad du gjorde. Och vet du vad, det var faktiskt alltså, var det ju så att Niklas Åkerfeldt läste min bok också.
Det hade gemensamt.
Ja, det var den första alltså, ljudboken han gjorde, vet jag. För att jag uppvaktade honom personligen och sa att please. Att
rädda
han
mig.
Och jag gjorde också, jag tänkte att, för att jag ville alltså, vet du, respektera hans jobb på något sätt. Det var liksom med den förevändningen jag började lyssna på den här min bok. Som jag inte alltså, jag hade inte kunnat röra. Eller ens titta alltså på den här min egen bok efter det att den hade kommit ut. Eller liksom att jag hade gjort mig av med den här manuset. Så det var första gången på många, många, många månader som jag på något sätt liksom kom i kontakt med den här texten på nytt. Mm. Och så började jag tycka så att den är ju inte alls så dålig när Niklas läser den.
Bra. Just att Niklas gjorde den bättre.
Ja, för att det är just att det liksom... Och det här har jag märkt att när jag har skrivit teaterpjäser också. Att man sitter där och så är texten ganska så där platt där. Mm. Och så får man någon skådis som börjar läsa det och man säger att herregud. Mm. Att jag har alltså varit med om det, att jag har börjat gråta för min egen text. Jag har sett jätte alltså, emotionella alltså, reaktioner för att det var den här mammas flickan när Linda Siliakus gjorde det. Jag var så att herregud.
Men du förstår vad jag menar.
Att den börjar alltså leva den här. Man har sagt, herregud, hur kunde min platta liksom, den här platta texten på det här pappret så plötsligt är den liksom en sån här att det liksom finns liv i den. Det är helt alltså magiskt.
Det är ganska magiskt. Och det var bra för Niklas ringde ganska många gånger till mig. Han är skådis på svenska och frågar liksom...
Jätteduktig.
Hur ska man uttala det här och vad är det här nu för grejer och sådär. Så en gång ringde han, det finns lite parti Pargas dialekt och det där. Och det var han är helt bekant med den här själva Pargas dialekten. Och att hur ska han läsa det? Att han hade fått först att det var lite österbottnisk klang över det. Så snälla, läs inte med österbottnisk klang för då kan jag inte visa mig mera Pargas gator. Och sen löste vi det här. Just före han gick in i studion så ringde min svärfar in på hans svarare och läste upp de här fraserna. Så här ska du uttala det. Sen lyssnade han på det, gjorde snabba anteckningar och läste in det. Så gör man konst.
Hur blev det? Blev det bra?
Ja, jag tycker det. Jag menar, om man tänker på mycket bättre än pampesiska. Alltså, jag menar, i det här fallet skulle det inte få vara pampesiska, eftersom det var pargas. Så det var ett lyckligt slut. Så det har jag tänkt på och njutit. Jag har haft underhållning varje kväll.
Men vänta,
du
är det
som svar.
Är det så att du har alltså aldrig tidigare haft någon som läser upp din text?
Inte egentligen, nej.
Nej, för det är alltså det, jag kommer ihåg den här första gången, alltså det är helt alltså det där, det går inte att beskriva nästan den här känslan, och så att hur är det här min text?
Det är lite pirrigt.
Ja, sen blir det något på riktigt, för jag tyckte liksom, jag tycker så här att alltid när någon som är professionell alltså plötsligt jobbar med en text så låter det ju plötsligt mycket bättre än vad det egentligen var.
Men tänker du inte ha någonting om du har tänkt på den här veckan? Ska vi skicka vidare till Maria?
Vi skickar vidare till Maria, för det var ju du som du skulle ha tänkt.
Kan vi ha så här alltid?
Ja.
Att du frågar mig?
Ja, var det ganska trevligt.
Då får jag tala ännu mer.
Ja.
Fantastiskt. Maria, vad har du tänkt på den här veckan?
Ja, jag har grävt lite i gamla arkiv där hemma. Och så råkade jag hitta flera faktiskt sådana här intressanta gamla dokument. Ett var ett diplom som min farfars far hade fått år 1926 för sin sockerbetsodling. Han hade en halv hektar sockerbetor. Och på det, och då hade han producerat, hektarskörden var 16 ton. Och då hade han fått tredje pris i den här råsockerföreningens tävling, eller hur den var. Och det här var alltså då för nästan 100 år sedan. Och så började jag tänka på det här att hur matproduktion har förändrats under de här åren. Och idag om man odlar sockerbetor, vilket vi inte gör mera på gården, så kanske man får en hektar körd på 40, nästan 50 ton.
Alltså hur mycket var det?
Och då var det 16.
Ah.
Och då gjordes allt för hand. Och idag, jag menar det, idag när man... Det är ganska få som odlar sockerbetor idag mera, för Finlands, staten Finland gjorde ju ganska mycket för att avsluta hela den här sockerbetsproduktionen då i något skede. Man fick ju pengar om man slutade, om man upphörde att odla då någon gång för 20 år sedan, eller kanske lite mindre. Och det där, och då stängde den ena fabriken i Salo, så det finns bara en sockerfabrik i det där, som tar emot sockerbetor i Finland. Och då fanns det ju säkert annat, och det fanns en massa odlare också. Men nu då så försöker man igen få nya odlare, så det har ju gått liksom rundgång i det hela. Men i alla fall när man tänker att liksom allt det här gjordes för hand, och hur många människor det behövdes. Idag så kommer det maskiner som tar upp liksom 6 rader i taget. Och det blir liksom enorma mängder på en liten åkerplätt jämfört med hur det var då. Det är liksom helt otroligt, tycker jag, när man tänker på utvecklingen.
Hur ser det diplomet ut? Är det snyggt?
Jo, jag har ett foto på det. Det är jättefint. Det är alltså...
Det var så här gammalt, jättevackert.
Ja, det är gammalt och det är...
Men jag blev lite fascinerad av det här. Att varför ville man att sockerbetsodlingen skulle liksom, att odlarna skulle sluta då?
Och det var väl så att dels när man stängde den här fabriken där i Salo, det var någonting att de blev de uppköpta av danskt bolag.
Jo,
nu ska jag inte gå in.
Vad heter det? Dansukkar, vad heter det?
Ja.
Men då behövde man inte finska.
Det var ju väldigt reglerat, alltså hur mycket man fick odla då, för nu är det väl nu också reglerat ganska långt. Och man hade liksom kvoter och man ville, ja, att varje odlare hade liksom en viss kvot som man fick använda, och så kunde man då anhålla om att få mer eller mindre. Och det var,
men vad skulle de alltså, vad skulle de här sockerbetsodlarna göra sen? Alltså, fanns det någon sån här plan att nu slutar du med det här, men du kan istället få lite pengar och börja göra?
Det var ju aldrig säkert någon som enbart hade sockerbetor, utan de hade ju oftast också spannmål till exempel, och i praktiken ledde det ju till att allt flera sen övergick det enbart spannmålsodling, vilket är en helt jättedålig sak, därför att det är ju mycket bättre om man har en liksom, jag menar, spannmål har vi tillräckligt av i det här landet, att det skulle vara bra om man skulle kunna ha lite bredare produktion och odla sånt. Jag menar, vi är ju inte självförsörjande på socker alls i Finland, vi kanske inte ens till hälften. Att det skulle vara bra om man, däremot så odlar vi vete helt tillräckligt. men...
Marina, jag ser på det diplomet som är jätteillustrativt och fint. Ja. Det kommer att, om det är okej, lägga upp på Facebook.com
sen sätta
eftersnack. Men när jag ser på de där som jobbar där med sockerbit, vet du vem jag tänker på?
Nej, det vet jag
inte. Jag tänker på mig själv. För lite överraskande,
har du gallra sockerbeta?
Så har jag gallra sockerbeta.
Grattis till dig. Ja, just det.
Det är mycket, många dagar jag har varit på åka, men då var jag på 80-talet några dagar.
Det är
dagar.
Ganska hårt jobb.
Ja.
Det, i sol, det kan man i säga. Hettan och jag menar, du kommer inte särskilt långt framåt om du gör en rad i taget.
Går oändligt långsamt. Men Jeanette, har du någonsin gallra sockerbeta?
Nej, jag har plockat
fyra. Vi kallar det för att rensa sockerbeta. Galdra.
Ja, men det är nog olika saker. Om man gallrar så då tar man ju bort liksom varannan.
Ja, jag tyckte det var det jag
gjorde. Men kanske var det också rensat. Jag har rensat, det vet jag. Stått med hacka där och hacka i raderna.
Jag hade en hacka någon
gång. Ja, just det. Men gallra gjorde man också.
Men det gör man inte mer, eller?
Nej, nu gör maskinerna allt sådant. Och dessutom med fröna var sådana att man inte gallrar dem. Man sår det och så tar man upp det som man har sått. Alltså. Så att nej, de gallras inte idag mer.
Men jag har plockat flyghavre, det var min liksom bästa kontakt med åkern.
Det får man fortfarande göra riktigt sådär.
Och det är nog
det några maskiner som gör det.
Tyvärr, alltså det skulle de ju ha kunnat på något sätt hitta på.
Vill du komma i år igen?
Nej tack. Det var, det var någon gång där när jag gick i den här blöta åkern alltså med min kompis Paula. Aha. Det var vårt första sommarjobb. Vi fick nog typ 2 penny i timmen eller något sånt. Det var värsta alltså, barnarbetskraften.
Ja.
Men det där, då visste man nog på något sätt att man lever och att det här är inte det vad vi kommer att göra när vi blir stora.
Är det sant det? Men vet du vad, en vacker sommarkväll när det är sådär, ljuset ligger sådär, solen kanske har börjat lite sänka sig där och det är vackra vyer och sånt. Jo. Så det kan ju vara helt sympatiskt.
Jo, sådär som en liksom sån här lite, åh vad trevligt att gå lite och plocka här. Ja. Men det var inte liksom den liksom attityden som togs på det här, utan det var alltså det skulle plockas och det var bråttom att få bort den. Och det var blött
och fanns
det
mycket dessutom?
Och det fanns jättemycket.
Vad var ditt uppdrag? Vad var det du skulle göra alltså?
Gå alltså längs havreåkaren och plocka bort alltså flyghavre. Och det där, när du går alltså i en havreåkare som är genomblöt så vet du hur det känns att man ska ha ganska bra kläder.
Maria, det är en jättedum fråga, men jag tänker ändå ställa. Varför måste det här jobbet utföras?
För flyghavre är ett sånt ogräs som sprider sig så snabbt så att låter man det sprida sig så tar det liksom över handen. Och då kan du inte... Sen kan du inte handskas med det om du låter det liksom sprida sig hur som helst.
Det här jobbet måste ännu också göra.
Men du kan ju anmäla dig frivilligt nu när du
har... Har man bara 1 eller 2 strån någonstans och hittar dem så det är ju bara att trycka upp dem. Inte det är någon stor fara. Men har du en jättehärd som sen ännu sprider sig vidare. I dagens läge kan man också bespruta det med gift om man känner för det. Eller om man har just jättestora härdar. Men det där, inte om du till exempel är ekoodlare kan du inte göra på det sättet. Så då är det nog att...
Jag hoppas att du har tvingat dina barn också att gå där i flyghavreåkern och betala helt underpris för deras arbetsinsatser.
Fick de betalt, Maria?
Ja, de har nog fått betalt. Men nu måste jag ju ärligt säga att de senaste åren... Så är det bara min man som jag lyckas få med. Det är lite sorgligt.
Så här går det. Jeanette, du leder vägen. För du gjorde det en gång, sen slutade du.
Ja.
Nu följer alla ditt exempel.
Nej, det ska man inte göra. Men det där, så där som sommarjobb, eller liksom lite sån här extra fickpengar, så rekommenderar det varmt åt såna unga som inte alltså får ännu jobba så där på liksom...
Ja, det är sant. Men det är bättre att göra det på kvällen, för du ser dem bättre då.
Ja, men vi gick
därifrån. Men då kommer ju sommarjobb också på kvällen.
Morgon till kväll. Jag ska säga att det var riktigt. Det var nästan lite som när vi måste skida baklänges till skolan.
Vi ser hur det går. Hej. Tack för den här uppdateringen. Och diplomet kommer alltså upp på Facebook där det är värt att finnas.
Just det. Får jag ännu säga, jag hittade ett annat diplom också som var också roligt. Det var alltså, det var min farmors, det var från 30-talet. Hon hade fått det första pris för att hon hade för något slags kuddvar. Det vill säga alltså
örngott.
Vi kallar det för dynvar.
Ja, men i Sverige heter det örngott.
Ja. Och det var till det där... Det var nog också någon tävling. Allt möjligt kan man tävla i alltså.
Ja, så tävlingsinriktat.
Ja, tänka sig.
Men grattis här i
eftersnack. Ja, grattis.
Hej, jag läser Hesari. Det är mediebolag som är jätterädda för arenan. Så att,
alltså Sanoma.
Sanoma-koncernen.
Sätt inte på Helsingin Sanoma nu, utan det är Sanoma.
Sanoma är livrädd för arenan som kommer att liksom, som förstör helt enkelt allting. Så det är på det sättet synd om Sanoma på alla sätt. Men i alla fall, här är en artikel om, de har gjort en gallup om vad folk tycker om de här nuvarande coronabegränsningarna. Och här är en sak som berättar allt om oss människor. Nämligen, de har frågat att det där, att har du märkt någon skillnad i hur folk förhåller sig till de här nuvarande restriktionerna? Att har folk blivit slappare eller strängare eller ungefär som tidigare? Och en jättestor procent, 71%, tycker att alla, att andra har blivit jätteslappa med det här. Att de håller på att tappa greppet. Men sen har man frågat att hur det är med dig själv. Och det är, vad var det vi ska säga, 80% tycker att de är lika stränga som de har varit hela tiden. Och det är en ganska enorm diskrepans mellan dessa. Och då är frågan, hur är det möjligt? Här har de alltså intervjuat 1025 människor, det är inte speciellt många. Men att det där, de påstår att det är tillräckligt för att man skulle göra en slutsats av det här. Så hur är det möjligt? Man tycker att andra har blivit slapp. Men om alla ser att de själva är lika så går det ju inte ihop, eller hur, Jeanette?
Nej, det går ju inte ihop det där. Det måste ju vara någonting nu med det här att man igen håller på, som man brukar säga på god finlandssvenska, kyttää på andra. Mm. Kyttär, alltså så här kyttäystä. Och då sitter man och är jätte, alltså kritisk alltid till alla andra.
Om man själv fixar det.
Om man själv fixar sig, ja. Liksom alltid. Så det där finns ju några sådana här tolkningar som har gått lite på tok.
Och sen reagerar man också extra mycket om man ser den här ena människan som en gång är utan munskydd. Så då kan det bli liksom en sån här bild att alla andra är jätteslarviga. Mm.
Sen är det alltid,
proportionen blir lite
och
fel,
alltid intressant det där att veta alltså hur den här har gjorts. Den här, alltså är det, vet du, sån här telefon, någon, den här talousstutkimus eller vem är det som brukar göra de här?
Det är en Gallup Kanava internetpaneli.
Okej, okay. Aha, internetpanel, det blir genomfört.
Men de har intervjuat dem, 1025, så står det.
Men har de intervjuat dem eller har de haft alltså de att fylla in någon formulär på nätet?
Det står faktiskt inte, men de använder ordet intervju.
Jo, men det kan man ju göra också som en del journalister gör, fast de har någon e-postsvar så säger, då kallar de det för att någon har sagt någonting. Det stämmer ju alltså inte. För att om det är till exempel någon sån här att man har öppnat på nätet, så det betyder alltså att det blir alltid lite snedvridet. Att vem är motiverad att gå och fylla i en sån här, till exempel? Att sån här liksom måste man alltid lite komma
ihåg. Men i det här fallet tycker jag inte att, det är nu i den här diskussionen så relevant än där. Annars tycker jag det som du just sa. Men här, det som fascinerar mig, för det berättar mycket om oss, att andra sköter sig inte, jag sköter mig. Och alla tycker så.
Men vad skulle du svara om du skulle få den här frågan? Att hur sköter andra?
Jag skulle säga att jag har blivit lite slappare och jag tycker också att andra har blivit lite slappare. Men jag tycker inte när man går i butik, jag tycker att det är ungefär som det har varit nästan hela året. Och jag beter mig också ungefär som jag gjort hela året. Jag ser inte, jag har förvånats över det. Men jag har inte varit på krog nu, så att jag har inte sett liksom hur det går till där. Men de stänger ju ändå så tidigt. Men jag tycker att det är ganska status quo. Men kanske jag har fel. Men det här är ju bara en åsikt.
Nej, men jag har alltså samma känsla. Alltså sådär att okej, att i parkerna, jag menar det är ju vår nu också. Det har varit bättre väder.
Och det är utomhus.
Ja, att i parkerna sitter det ju alltså jättemycket mera människor och umgås. Jag är med bland dem, alltså människor som sitter i parken och umgås.
Och det, väl också, det är bra att umgås
ja,
utomhus.
Men så kan någon alltså gå förbi och titta och tänka att vad vitsen är där nu slappa.
Men det är något sånt här pärt över andra människor. Det här var
jag tycker sen, att man ska sluta det där vakta så hemskt på andra människor.
Men det är nog sant, men nu är det väl också så att jag tycker att jag har blivit själv alltså slappare. Jag kan säga nog det, men det är också kanske för att jag inte, nu har varit på så hemskt mycket ställen och sen, så att man liksom glömmer bort på ett annat sätt. Jag tyckte också att tidigare så var man liksom så på alerten med det här, att nu kan jag gå in i butiken och vara så, åh nej, att nu måste jag ju tillbaka. Att det är liksom inte en så stor del av vardagen längre. Jag tror att det har att göra med att man vet att de närmaste till exempel, de som man kanske har oroat sig mest för, är vaccinerade. Och det är inte liksom akut risk riktigt på samma sätt. Så det betyder att man går att tänka hela tiden på just det här coronan. Och då kanske det blir just så att man glömmer. Så att jag kan nog säga att jag har blivit slappare.
Du har blivit slappare, men det förklarar ju inte det att alla tycker att alla andra blir slappare.
Men hon är den där 20% som bedömde att hon själv har blivit slappare. Okay. Var det inte så?
Det är säkert.
Vi representerar alla här.
När jag ser den där skylten där i butik. Aj, jo, jag glömde. Så
men vi är den här alltså, men om 20% ansåg att de själva har lite börjat slappa, så vi är liksom ingår i den nu.
Vi ingår i den.
Och nu sitter någon där ute och är jättearg på oss.
Mm.
Hej, ja, men det,
jag har inte gjort något åtminstone som har överträtt några regler, så att jag känner mig alls dålig.
Men bevaka Maria om ni misstänker
ja.
Henne, så börja bevaka och anmäl.
Anmäl någonstans.
Ja, jag vet inte vem.
Intresseklubben att
när jag står där med min röjs också, jag är utan munskydd.
Och herregud.
Helt ensam i skogen.
No, ho, ho.
Hej, kommer ni ihåg folkmordet i Rwanda 1994?
Ja.
Mm. Nu har Macron då fått fart på kappvändningen igen. Vi har haft några andra exempel här i eftersnack tidigare. Nu erkänner han att han är i Rwanda just nu. Att Frankrike har en del av skulden. Vilket de har totalt eller förnekat ganska länge. Men nu sträcktes det ut en hand. Och det var ju inte en ursäkt. Och det är alltså orsaken, då funderar man, vad har nu Frankrike var väl inte där då? Men de stödde den regim som började. Och i flera månader tog det för att någon började reagera. Och det där. Och nu erkänner de att de hade någonting här. Och presidenten, Rwandas president Paul Kagame säger att hans ord, alltså Macrons ord, var något mer värdefullt än en ursäkt. Det var sanningen. Detta var en handling som krävde ett enormt mod, säger Kagame. Och det här ska vi väl diskutera. Krävdes det, eller en ledande fråga, krävdes det verkligen ett enormt mod av Macron att säga så här?
Men det här är sån här internationell diplomati på en sån nivå som vi inte kanske riktigt är insatta i.
Ja, men jag tycker att man ska använda sådana här ord.
Nej, men han ville ju så du säkert signalera att vet du, ens någonting, lite smulor.
Men det är ju ganska lätt i hans position att göra det, för han var ju inte med då när det inträffade. Inte förstår jag varför det skulle vara så särskilt svårt nu att efteråt.
Men för stormakter är det alltid svårt att erkänna misstag. Okej, Frankrike är en stor, men en europeisk stormakt i alla fall.
Ja, men att han, jag menar, han hade ju ingenting själv med det att göra, så att han hade ju bara poäng att dra. Genom att
nej, men liksom, han representerar ändå alltså så där på något sätt Frankrike.
Ja.
Men det där alltså, jag tycker ju alltså det där helt som du kanske konstaterar att någon mod, alltså det var ju inte så där ur den här synvinkeln något exceptionellt mod.
Nej, det snarare skulle vara att allt annat skulle vara extremt fegt.
Ja, eller det har varit fegt att man inte tidigare har kunnat alltså säga någonting om det här.
Men det är något sorts sån här vecka när de europeiska staterna ser sig själva i spegeln. För i Namibia också den här, idag så kom det fram att Tyskland har nu gått med på att betala 1,1 miljarder euro utsaget på 30 år i olika biståndsprojekt eller olika projekt, utbildning, infrastruktur och så vidare. Och det är alltså en sorts liksom, det får inte kallas kompensation, för då är Tyskland livrädda att andra ska ha kompensation. Men det kallas för något annat. Och det är alltså en sorts utsträckt hand för ett folkmord som begicks i Namibia, dåvarande tyska Sydvästafrika. 1904 till 1908 så var det alltså 1900-talets första folkmord. De skickade ut alltså tiotusentals människor ut i öken för att dö. Det var ett uppror mot tyskarna där. Och nu, 15 år senare, så nu får man en miljard för den saken. Och vad tycker ni om det här?
Bättre sent än aldrig, eller hur ska man tänka? Samtidigt är det väl så att jag förstår bra att man kan kalla det för kompensation, för det kan ju också upplevas som ett hån.
Mm.
Att inte kan man köpa en sån kompensation. Men vad kan man då göra? Kanske ett sånt bidrag ändå känns helt bra. Men att inte det är ju en kompensation heller.
Mm. De har förhandlat i 6 år om det här. Det är ganska intressant säkert den här förhandlingsprocessen. Alltså, sen hoppas jag att den här, om det nu är vad vi ska kalla det, bistånd, de här pengarna, att det är inte pengar som bara gynnar tysk business, det är på riktigt någonting som helt och hållet på alla sätt gynnar Namibia. Alltså, ni förstår, för att ofta är bistånd nu för tiden sådana att det gynnar vår business.
Men vad ska vi lära oss av det här? Jo, vi ska lära oss som så att det är lite som den här marinska frukost, den här fakturan, att det där att vara för kloka istället för efterkloka. Att gör inte sådana saker som man ändå... Alltså det är sådana här saker, alltså, till exempel folkmord, är sånt som man nu för tiden faktiskt behöver. Det här var alltså ett gammalt fall, men så där var lag som man ställs till svars för. Att gör inte sånt, för det kommer ändå att bita en i reven, som man säger i Borgå.
Tack. Och annars också är det inte så bra med folkmord. Men att, jag tror
bra
att
poäng där.
Jag hoppas att det, ja, faktiskt en ganska legitim poäng. Utmärkt. Hej, jag måste nu testa en plan på er.
Nå, no, det var din isolationsplan.
Ja, den här veckan så damp det ner ett mejl från den ideella organisationen UEFA. Alltså fotboll, det europeiska fotbollsförbundet, som meddelar att jag får hålla mina biljetter till öppningsmatchen Danmark-Finland som spelas i...
Det har lottats ut, har vi förstått.
Ja, det har lottats och lottats. Liksom...
De som hade biljetter, alla har inte fått ut sina biljetter.
Nej, exakt. Och jag fick behålla för mig och två söner. Och det spelas lördagen den 12 juni. Och nu började jag kolla flygbiljetter och det var naturligtvis svindyrt. Och dessutom så vill jag inte åka flyg. Men tänkte ändå, för jag tänkte just coronatid, man flyger in och ut snabbt. Och det är ekologiskt helt ohållbart och det där. Men jag skulle kanske ha varit beredd att göra det. Men det gick inte, för det var för dyrt. Och jag sa till mina kära söner att det här går inte för sig. Så här mycket stålar. Vi gör det här till ett äventyr istället. Så här kommer min resplan. Och nu ska ni säga om det här går att göra eller inte. Eller det går att göra, men först börjar vi. Fredag morgon går vi på coronatest. Okej? Okay? Sen gör vi eftersnack, utan söner.
Får ni testa så snabbt resultatet?
Ja, jag har inte kollat. Eller förlåt, vi gör det torsdag 21.45. Gör vi testet. Okay. Okay. Nästa dag är det eftersnack. Sen far jag med mina söner till Åbo med bil. Vi lämnar bilen där. Vi tar Sverigefärja till Stockholm. Vi kommer fram någon 6-7 på morgonen.
Mm. Lördag morgon.
Lördag morgon. Mm. Sen hänger vi kanske i Stockholm en halvtimme eller något sånt. Så tar vi tåget till Köpenhamn via Malmö.
Via Malmö?
Ja. Jeanettes andra hemstad. Mm. Sen är vi i Malmö, sen kommer vi till Köpenhamn och vi går med i stämningen med fansen där.
Säg, vad är den där resan från Stockholm till Köpenhamn? Hur många timmar?
Det blir, tror jag, 6,5-7 timmar, något sånt. Sen kommer vi till Köpenhamn, så går vi på match och den börjar klockan 6 lokaltid. 21.30. Och då har vi sett Finland chocka Danmark med 3-0. Kamara gör hattrick och sen gör vi det där, han passar till alla, Pukki gör målen förstås. Sen det där 21.30 går tåget tillbaka via Malmö. Först till Malmö, sen är vi en timme där, sen går det ett ganska gonzo, som man skulle kunna kalla det, nattåg från Köpenhamn till Stockholm, som anländer 05.40 i Stockholm från Malmö. Jag väcker mina söner och vi promenerar för att få frisk luft till terminalen. Där vi tar dagsbåten och hytt till Åbo. Vi anländer söndag kväll till Åbo. Bilen väntar. Jag tar lite, jag tänkte säga kokain, men det var inte det jag menade, utan koffein.
Nej, kokain ska du inte ta.
Nej, jag har aldrig gjort det heller. Jag tänker ännu börja lite någonting för att hålla spig. Så kör vi hem till Helsingfors.
Det här är alltså, jag känner att det här är alltså resan. Det här är alltså nu, Magnus Lundén, du ska ta in kaffe i ditt liv. Du som aldrig har druckit kaffe. Det här är stunden. Den har kommit.
Då får jag resa en månad till om jag tar en kopp kaffe på det här.
Ja, så far du bara farten i växeln.
Vad säger du, Maria? Godkänner du det?
Min kommentar är, varför vill man utsätta sig för allt detta?
Jag tycker att det här lät jättebra.
Men...
Alltså, frågar du på allvar den där frågan?
Nå ja, jag skulle aldrig göra det.
Jag tycker att det låter helt toppen. Nej, jag köper det här helt. Alltså. Jag skulle nästan gärna komma med. Alltså. Jag tycker att det här låter helt toppen.
Okej. Okay.
Men det är säkert genomförbart.
Vad säger du?
Jo, det är alltså doable. Det är verkligen alltså doable. Och dessutom så blir det ju verkligen. Alltså, ni kommer för evigt att komma ihåg den där gången när ni reste alltså med tåg. Det blir den här, alltså resan blir alltså.
Men här finns alltså, det är ju det att ett coronatest, de kräver 48 timmar gammalt. Och det är just på ungefär på minuten att det där vi har tagit 21.45 i Finland, att gäller det ännu när vi ska in i Sverige lördag kväll. Så det kan vara att vi måste... på något sätt fixa ett extra coronatest på vägen on the road, eller sen på fredag morgon så har vi liksom två coronatest.
Kan ni inte köpa de här fempack som nu säljs till affärerna?
Vad är det? Ja, men det duger väl inte.
Nej, men i Köpenhamn hinner ni tyvärr inte att göra någonting. Men där får man ju tydligen testa sig överallt gratis.
Är det så?
Jo, men det hinner ni tyvärr inte göra.
Tänk på alla dessa gånger då ni hinner smittas där under de timmar ni vistas i dessa länder. Så inte visar det här testet ännu någonting innan ni är hemma.
Ja, men sen testar vi oss på nytt.
Nej, men vet du vad, Magnus...
Maria, vi ska hålla oss riktigt liksom...
Ja, det ska ni göra.
Ja, alltså, Magnus, jag
kom nu ihåg att använda munskydd.
Ja, jag stöder det här. Jag tycker det här är fantastiskt. Och jag det där anställer dig som min reseplanerare. Jag tycker det här är helt super. Nej, jag är helt alltså allvarligt. Det här är helt... Det är huippu, som man säger på finlandssvenska.
Maria, lite sur. Hej, Mike, tummen upp eller ner för det här planen? Tummen upp!
Yes!
Yes! Två, vi är 3-1, Maria, är här i studion.
Det bjuder jag på.
Ja. Och det där, ja. Så det blir, men jag ska bara säga att det här, det är otroligt att planera en resa. Ja, annars är beroende av det. Nu hade jag 1,5 år sedan jag suttit där och lite pynja och funtja på tidtabellen. Nu!
Alltså det enda alltså, jag skulle ha unna er att ni skulle ha stannat alltså övernatta en natt i Köpenhamn, för det är en helt underbar stad när ni nu en gång är där, men jag förstår alltså att där fanns liksom orsaker att inte göra det.
Ja, och sen var det också lite, jag ville göra det så, lite så sjukt som möjligt. Att, ja. Hur mycket kan man pressa det?
Men det lyckades du med.
Ja, så,
no, nu kommer ni att ha roligt alltid.
Ja, det är jag säker på. Hej, på tal om koffein. Så nu har forskarna kommit fram till Michigan State University. Brukar ni använda kaffe, dricka kaffe?
Ja.
Om jag brukar dricka kaffe?
Ja.
Om jag brukar dricka kaffe?
Svara det där, på frågan bara.
No, alltså om jag utan att överdriva så, om jag säger 1,5 liter så överdriver jag i alla fall inte per dag.
Jag dricker betydligt mindre, men i alla fall. Ja.
Alltså det är så mycket, Jeanette, i ditt hälsosamma liv som jag liksom
avundas.
Liksom, eller jag skulle vilja ha ditt liv, inte. Men i alla fall, här, nu har de kommit fram till att det hjälper inte med koffein.
Nej.
Det funkar inte, för att de har kommit fram, man kan känna sig piggare, men man är inte alls skarpare. Nu är det bevisat.
Nej, men det kan jag säga. Att det där, att skarpare, nej, det här var verkligen ingen. Så jag kan säga att nu påverkar det, hör du.
Plus att nu räcker det ju om man känner sig piggare. Det är det enda som räknas.
Nej, för de har satt en sån här testgrupp att göra olika uppgifter. Uh-huh. Och de som är sömniga och inte tar kaffe klarar sig dåligt. De som är sömniga tar koffein, klarar sig lika dåligt. Så nej, det är ingen nytta av det. Magnus, man känner sig skarpare, men man är inte skarpare.
All orsak för dig att nu införa den här kaffekoppen där nu på din galna resa med dina söner. Så kan jag testa. Om de säger att det inte alls påverkar, så testa bara.
Och sen är det ju det att eftersom du är en ovan kaffedrickare, så då har det ju jättemycket större effekt.
Det är bra.
Alltså, vi har alltså det, när vi dricker hos våra grannar, bönderna Ivanainens där i Vehmarsamlingen, jag dricker kaffe, det är en gång jag kan dricka eller tvingas dricka, så blir jag ju helt speedad. Jag skulle vilja ut
och då kan jag säga att det är säkert det svagaste, konstigaste, vattniga finska kaffe som finns.
Ja.
Men vänta tills du får mitt svenska kaffe.
Jeanette Björkqvist, tack för att du var med i Eftersnack idag. Maria Wasslund, tack för att du var med. Jag heter Magnus Lundén. Programmet Eftersnack, vi är tillbaka igenom en vecka. Gå in på facebook.com/eftersnack eller e-post oss på eftersnack@yle.fi. Ha det bra. Hej då.